I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dominique, nickel, nickel, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu.
Hallå världen och hjärtligt välkomna till det 14:e avsnittet av podografen Vin till kaffet. Programmet där jag, Cornelius Lövmark, och min gode vän Mikael, tredje person Jeppsson, sitter och dricker vårt egna vin, gör topp tre listor och bjuder in en intressant och trevlig gäst. En gång sitter vi här på Nöjsteaterns scen. Vi har Villa Villekulla bakom oss. Vi har 633 tomma stolar framför oss. I sidan av mig sitter komikern, manusförfattaren Johannes Finnlaugsson.
Tack, tack.
En
applåd från alla 630 stolar. Eller?
633 faktiskt. 33. Men det var som Jussan sa förra gången, vi har ju inte, då, inte släppt några biljetter till det här evenemanget. Det är viktigt att poängtera.
Kan vi också bara
göra? Ja, hur är läget, Johannes?
Det är ganska bra faktiskt. Ja. Det är min första lediga dag som... Så här, jag jobbar på Tankesmedjan Sveriges Radio normalt och min semester började officiellt idag.
Ja.
Dock började den med att jag hade en tidig tandläkartid. Det var lite dåligt implanerat.
Så kommer du inte ta bedövningen efteråt?
Ungefär så. Men jag fick lära mig hos tandläkaren att jag är unik på något vis.
Oj då.
Det märkte så här, men när han kontrollerade mig så hörde jag han säga oj. Och sen så typ
det är
så
bra fotade
han min käft och sen så gjorde han en extra röntgen och så visade sig att jag har så här dubbla visdomständer som väntar på båda sidor.
Mm.
Och det sa han hade aldrig sett så många.
Men det är väl rätt trist tid du har framför dig?
Ja, antagligen. Jag frågar bara runt så här, är jag någon sorts mutant? Och han svarar helt deadpan. Någon sorts mutant, ja.
Yes!
Mm. Kommer du vara med kanske nästa X-Men-film?
Vi hoppas det.
Ja. X-Men. Han har dubbla.
Gött. Johannes, du har ju bland annat en podd som heter Palmemordspodden.
Stämmer bra.
Där du, liksom oss, bjuder in en intressant gäst. För att vi sitter och super med våra gäster och du reder ut den tiden och vem som är lite Palmeteorier helt enkelt.
Precis.
Vi ska då komma rakt in på dagens första topp tre-lista som är sämsta polischefer.
Ja.
Som jag tycker är ganska naturligt, för kanske Hans Holmer var väl inte känd som den bästa.
Nej, han är ju garanterat med på min lista. han var ju...
Ja, men då kan du för första gången i världen, du kan faktiskt gästen från början här. Ja, vi kan köra, du kan köra.
Ja, men jag har inte rangordnat dem i någon... En av mina tre är i alla fall Hans Holmer.
Ja.
För att, oj, vad dålig han var. Ja, alltså, det var ju...
Du måste ju ha mycket material här.
Ja, men han har ju skrivit böcker också. Läst dem, han är ju även dålig författare.
Har du läst dem också?
Nej, jag har inte läst hans deckare. De ska ju vara... ännu sämre, men jag läste boken han skrev om Palmemordet.
Vad var det nu heter det?
Olof Palme är skjuten.
Så,
folk har ju teoretiserat då om att den heter så medvetet Olof Palme är skjuten. Mm. För att om du tar initialen är det O-P-E-S och vänder dem baklänges så blir det Säpo. Mm. Som att han då skulle vilja avslöja att det är Säpo via den kodade titeln. Samtidigt skriver en hel bok om att det är kurderna. Det kan ju vara, eftersom han var så dålig på det mesta han gjorde, så kan det ju vara det han ville uttrycka, men han gjorde det så pass otydligt.
Men om han var så dålig så skulle det vara ganska svårt för honom kanske att kunna genomföra det.
Att lista ut de här ord...
Ja. Men det kan aldrig den, upp.
Den nivån, han känns här lite Kalle Blomqvist, att han trodde att han... Ja, det var väldigt så här, skumma teorier på de här presskonferenserna som jag var lite för ung för att själv
uppfatta vad som verkligen sades.
Ja, precis. Jag satt så att det satt en gubbe och höll upp två revolver. Nej, men han det var ju, han bara bestämde sig för att det var kurderna. Och han verkar inte ha riktigt, han kan liksom inte lägga fram en klar anledning. Utan han bara så här,
intuition.
Ja, han berättade att han satt och körde i sin bil och funderade på alla tänkbara spår. Ganska snart kom underfund med att det nog var kurderna som var det mest troliga spåret.
Som är extremt bra polisarbete. Att man sätter sig bara ner, sen bara tänker man ut.
På film är det det?
Ja. På film funkar det så. Han hade ju aldrig utredat, han var ju ingen mordutredare. Han hade aldrig...
Men han satte sig själv också som spaningsledare.
Ja, precis. Han hade ju då rollen att utse spaningsledare och valde sig själv. Så att, Där är han ju en dålig chef som väljer en så dålig utredare. Så att han är dålig utredare, det är en sak. Men här snackar vi om sämsta polischefer, och det var han uppenbarligen eftersom han rekryterade sig själv till det här jobbet. Så ja, det gick som det gick. Jag minns inte om det är Leif G.W. Persson eller Jan Guillou som sammanfattat det med: han hade aldrig ens utrett en cykelstöld. Och sen så skulle han
utreda
Sveriges största mord någonsin. Och sen sa han att han var 95% säker på att det var kurderna.
Men det är gott att höra. Han skulle säga 99, men han har ändå sänkt ner till 95.
Ja, det är också så här, att snacka procent, då är det fan oroväckande. Det är lite så här, Göran Lambert gör det nu, pratar procent och räknar och gör konstiga uträkningar och kommer fram till att Thomas Quick är 800% skyldig. Då borde man ju inse också att du kanske inte är jättebra på det här med matte. Om din slutsats är 800%, skrik hela det kapitlet i din bok.
Hur är det färdigt mot Sverigedemokrater?
Ja, 40 000 miljarder.
Det är Hund och det är Lambons och det är Holmén. Där har vi den trojkan.
Mm. Nästa på den här listan är då... jag vet inte namnet på denna, för jag är inte så påläst, men det måste ju vara morden i Midsommar, polischefen.
Ja.
Tänker jag, för att i morden i Midsommar, de blir lösta av den här konstapel. Mm.
Jag har aldrig lyckats se en. Jag har börjat se en gång, men det är perfekt att titta på om man ska somna. Så jag har liksom sett 10 minuter sedan allt somnat.
Jag har inte sett så mycket heller, men jag har ju förstått att det är jättemånga säsonger. Mm. Och det är en jätteliten by som heter Midsommar. Och det är super mycket mord.
Det var ett par hundra
mord. Ja, precis. Och även om de löser de här morden, så tycker jag det är väl en del av polisens arbete också att jobba förebyggande.
Mm. Det lyckas de inte med.
Nej, det är verkligen inte. Alltså, det är kanske konstapel, vad han heter, Barnaby.
Visst är det Barnaby?
Det är väl hans uppgift att gripa de här och få fast dem. Och det lyckas han med. Så han gör det bra. Men hans chef, som då har ansvar för att förebygga brott.
Inte alls bra.
Man kanske skulle, om man nu hade märkt att det är ju ungefär liksom en gång var tredje månad, eller väl nu kommer en ny målnummer, som att det är ju sjukt många mord här. Vi kanske borde samla ett större gäng och ha här och jobba nu. För det är ju mord här typ var tredje månad. Ja.
Jag vet inte, en liten ställe i Skåne också, det är väldigt mycket mord. I Ystad.
Ystad, just det. Där händer en jävla massa skit. Ja.
Fast ingen pratar i skånska. Jag är född och uppvuxen i Ystad.
Det är väl bättre det än när de försöker
härma skånska är det värsta som
finns. Dramatenskådisar ska in och har försökt lyssna på Ernst Hugo.
Ernst Hugo, som också är från Ystad.
Ja, han hade varit rolig i casting.
Nej, det var ett bandspel. Tyvärr är han död.
Ja, han är väldigt död. Och sen tredje då, det är heller inte någon jag har riktigt full koll på. Detta är egentligen också bara så här, detta kan vara en grupp polischefer. Mm-hmm. Och det är de här motsatta i fiktion. De här deckarna ni vet, när det är helt privat, när det är Miss Marple. Så det är bara så här en tant. Mm-hmm. Eller hon här i Mord och unga visor. Mm-hmm. Hon tanten.
Ja, hon tanten.
Hon springer runt och liksom löser mord från vecka till vecka. Men varför?
Hon jobbar alltså, då, som polis för att hon var polare med dem. Eller?
Jo, nej, men det jag menar är alla de här polischeferna som är så här tveksamma till att ta deras hjälp. De har ju fan 100% i uppklaringsprocent.
Okay. Alltså jag har löst 100 mord nu. Nej, vi är tveksamma.
Nej, vi är tveksamma.
Varför ska du komma här? Vi kan sköta detta så bra själva.
Det var bekäntarna. Ja, jag är inte säker på. Det kan ha varit för den excentriska författaren.
För i verkligheten är det visserligen riktiga poliser ska inte ta efter detta, för att de, när de anlitar så här medium och sånt, det brukar inte gå, eller det går aldrig någonsin.
I tv-serier finns det också.
Det finns i tv-serier.
Till exempel just medium.
Där också då kanske, jag har inte sett det så mycket. Men oj vad det måste vara en nysel polischef. Där funkar det ju i den världen. Ja, men det men är i verkligheten det... så är det ju så här.
De men det borde ju ha hänt i verkligheten också. Att de har, alltså, det har de. Är garanterat han sitter med dem någonstans någon gång.
Ja, men det har de jättemycket. Ja. Och det är också en sån här Leif GW-grej att han nämnt det i... Det är bland det roligaste i det här tv-serien Veckans brott.
Ja.
Nu har de slutat göra det för de har blivit utskällda lite för mycket. Men det kändes som i början att, att de som jobbade med programmet att det fanns någon som var lite så här, gillade lite flum.
Mm.
Och så, här, så de hade med så här, en kille som gick med slagryta. Nu vet, sån här, man kan hitta vatten med. Man kan tydligen hitta energi också.
Ja, just det.
Och så gick någon runt där där någon skulle ha mördats. Och så, här. Så visade de detta och så frågade de bara Leif så här, hur...
Det är bra tv bara för mig.
Ja. Han bara köttar loss liksom.
Ja,
det... Och säger, ja, det, varför anlitar man inte fler medium? Av samma anledning som att jag inte dansar regndans på mordplatsen. Det ger ingen effekt.
Underbar.
Han är en hovleverantör. Tack för din lista, Johannes. Du går in på min.
Ja.
På tredje plats från tv-serien The Simpsons har vi Chief Wiggum. Också en värdelös polischef måste man säga.
Han är väl han är faktiskt helt dum i huvudet.
Ja, det kan man väl sammanfatta som Mikael Jeppsson. Han är också den här karaktären att han ska vara lik en gris. Är också liksom,
just det, det är, kan vara det mest politiska i Simpsons. Ja, man tolkar in det att polisen är så pigg.
Ja. Ha, jag tycker han är bra. Han är bra underhållning.
Det är väl någon klassisk scen när han gör den här när han inte tar en anmälan på allvar. Okay, I'll just write that in my imaginary typewriter.
One, two, three, phony street. Det var min tredje plats. På andra plats, också från den tecknade världen, kommer från Inspector Gadget. Inspector Gadgets polischef. Det är han som dyker upp i början och i slutet. Mustasch och pipa, det är så bra och liksom en fin karaktär. Men där slutar alltid bra. Ett, varför kontakta Inspector Gadget som han alltid gör? Och det är det sättet han kontaktar honom på. Han kommer alltid liksom utklädd, förklädd till någonting, gömd i någon brevlåda liksom, och ger honom den lilla pastissen liksom, på Mission Impossible.
Ja,
och sen så blir han ju alltid sprängd.
Ja, just det.
Han blev alltid liksom self-destructed så han för, och han lär sig aldrig den dumme jäveln.
Brukar inte jag spränga så kan
och sen dessutom att liksom, han tror alltid alltså, antingen är han så dum så han tror att Inspector Gadget löser fallet trots att det är hunden och Penny eller så bara fortsätter och det är en katastrof och vet han att det inte är Inspector Gadget så är det fortfarande en katastrof att han fortsätter ringa till Inspector Gadget för att lösa bort.
Men hur är den? Alltså, ja, precis. Inspector Gadget är klantig och dålig, men fallen blir alltid löst.
Ja, för att han har Penny,
hans bror,
och det hunden med, det. Som har en Apple Watch faktiskt. Väldigt tidig variant av den, men de har det.
Men det är också att han lyckas ju då på att han kanske ramlar, och ramlar han på någon.
Precis,
är,
liksom. Och ofta kommer en hunden eller Penny liksom och stöter det rätt i fallet på något sätt. Det är värdelös polischef.
Ja.
Chief Quimby heter han också, så det är en liten också, för det heter Mayo Quimby i Simpsons. På första plats ligger polischef Gordon från Batman.
Mm-hmm.
Och då är det i synnerhet de här
filmerna. Är han rätt bra?
Men det, låt mig förklara Mikael Jeppsson. Det är i synnerhet de gamla filmerna som Adam West och tv-serierna.
Ah.
Och han klarar ju absolut ingenting utan Batman och Robins hjälp.
Ja, men det måste ju vara den här lite frestelsen att har du den här röda telefonen som löser alla dina
som problem. Som också den röda telefonen som är under en liten glaskupa. Nej. Vilket den är också viktigt, jag tycker är lite flott.
Han tror att telefonerna blir mögliga.
Ja.
Nu har jag fastnat här med fingret.
Han är så jävla lat. Alltså, det löser ingenting själv. Man bara ringer upp Batman.
Du kan ju ringa. Du har chansen att ringa Batman.
Ja.
Vad gör man?
Ja, ibland ringer han, ibland. För dessutom enligt internetet så är det även han som har kommit på den här liksom, ljuskällan på taket. Och menar det känns för lite omodernt. Han läser alltså, på sätt att kalla till sig Batman och har ljuskällan på taket.
Så här, med funderingen. Han har både den och den röda telefonen. Ja.
Det är också, varför, då börjar jag också fundera på det, Hannes.
Är den här Batman inte
svarar? Ja. Han kan sitta och stirra på månen.
Men hade Batman telefon i bilen?
Batman har sin röda. Alltså, om du tänker, bilen, Adam West, de har han lite överallt. Alltid så har
han en. Tänker att är man inte hemma då så får man inte tag på dem. Ja, då börjar man ju
och det hoppas han att Batman tittar upp i himlen och att det är tillräckligt mörkt för att kunna använda.
Ja, men det är väl kanske att Batman alltid när han inte är hemma så bara ligger han på en äng och tittar upp på himlen.
Bara, tänk ifall jag skulle få ett gig idag.
Han får aldrig betala. Batman har ju gått en pengar som skit.
Han är ju miljonär.
Miljardär till
och med.
Så jävligt är det.
Sjukrik.
Det var mina tre.
Hemskt barndomsminne.
Telefonen i glaskupan ska jag ta med mig. in i framtiden.
Håller mobilen längre då?
Jag tror det.
Glaskrupa.
Alltså framförallt är det jävligt snyggt. Det är nästan betjänt att lyfta på den här glaskrupan. Excuse me, Alfred, can you please call? Mikael Lipsson, varsågod.
Ja, då ska jag bara lyfta glaset här från min telefon. Jag kan ju säga, då har jag samma här, Chief Wiggum.
Chief Wiggum, då är det så att K. Svensson, som du kanske känner till, han har kommit på en regel när man menar på den, det är samma på något så måste man svepa. Nu är det radio, vi är ingen ser det, men vi kan väl... Vi kan
svepa, för att ska alla svepa?
Ja, det är K naturligtvis, man kommer på det.
Alla törstig, han var törstig. Vad tur, jag precis fick mitt glas fyllt.
Det var ju ända till bredden också.
Oj.
Jag har skrivit kommissarie Clouseau här.
Ja,
klassiker.
Det är också väldigt smart. Var han polischef?
Nej, men det var... Alltså, polischefen är väl han som hatar honom, va?
Kan inte min det är en sån klassisk hus som man borde ha koll på.
Jag älskar Peter Sellers.
Polischefen, alltså kommissarie Clouseau driver väl polischefen till vansinne till slut. Så att han blir så
men det är också samma sak, han är ju en dålig chef då för att ha man kvar Clouseau inom kåren.
Han är väl
kåren, tvungen
vad jag har fattat så.
Jaså?
Jag vet inte. Men han är extremt klantig i alla fall. Och polischefen vill ju försöka mörda honom hela tiden och han misslyckas ju hela tiden. Så är det ju. Han är så trött på Clouseau för att han Clouseau är klantig och bara förstör allting men lyckas alltid lösa mordet.
Det är lättare att mörda honom än att avskeda honom.
Ja, exakt. Antagligen. Fast tydligen är det inte lika lätt.
Starka lasregler.
Han sprängs nästan varje gång när han ska försöka döda.
Lite som Chief Quimby.
Ja, exakt. Okej, då ska vi ta på första plats Erik Lassard.
Polisskolan!
Han var nästan så här, jag gillade polisskolan jättemycket när jag var liten, för jag var i rätt ålder. Jag var...
Nej, rätt ålder på den huvudnivån.
Jag var nog rätt ålder också, sjuk gammal.
Men han var också lite nästan den tråkigaste karaktären i polisskolan, Lassard. För att hans grej var väl bara att han var lite...
Han var med ganska lite också.
Han kunde inte
förvirrad.
Kunde han göra roliga ljud?
Nej.
Kunde han lyfta en bil?
Nej. Hade han världens största pistol? Nej.
Vad var det mer för karaktär?
Men han hade guldfisken.
Han hade guldfisken och sen åkte han alltid omkring i en golfbil.
Golfbilen hade också.
Däremot när jag såg polisskolan första gången bio, alltså jag skrattade alltså så mycket så att det var ju helt...
Ja, men jag älskar också det. Men det var innan man kunde så mycket.
Och det, liksom det är väl lite underligt så att, är det inte så att första filmen var lite så här, en ganska klassisk här, komedi från den tiden, att det var lite sex och lite roligt.
Ja, den här avsugningsscenen med Lassard var ju
Men det finns lite, den är lite mer så klassisk college-comedy fast på polisskola. Men sen så blev den väl liksom med tvåan, trean att den blev lite mer barninriktad. Att det var lite mer tydliga karaktärer.
Men det är väl någon scen där i första när han är väl också polischef, eller vad är han?
Han den andra.
Captain Harris.
Captain Harris.
Han flyger in i en hästrumpa, kommer ihåg att det var en väldigt stark scen.
Då har vi avhandlat de sämsta polischeferna. Ja. Och då går vi rast vidare. Vi håller oss fortfarande inom själva Palmemordet för att Sigge Cedergrens pistol sa så länge var mordvapen. Man vet ju fortfarande inte.
Nej.
Vad sa Hans Holmer om Sigge Cedergrens revolver?
Han hade väl inte så mycket med Sigge att göra, utan det var främst senare som de snackade med Sigge rätt ofta, som jag förstår det. Och han babblade på lite.
Ännu gammal amfetamist.
Ja. Han var ju, det var väl liksom att han babblade på och sen var det väl först efter Hans Holmér försvann som de tog Sigge med på ord och han berättade om Christer. Innan det så var han bara, ja det var väl en kille vi pratade med som många andra, men eftersom han inte har något att berätta om kurder så
skit. Det var inte intressant. Men därmed på tal om Sigge Cedergrens revolver / pistol så kommer vi då in nu på topp 3 tortyrredskap.
Just det.
Och vem känner sig manad att börja?
Mikael
Jeppsson som sitter idag för första gången i poddens historia och gör det här digitalt. Vi har liksom inte på papper utan har på sin iPhone eller sina topp 3-listor.
Ja, jag har det på en telefon här. Så det är väldigt spännande. Det är intressant.
Ja, men varsågod Micke.
På tredje plats har jag Thumbscrew.
Tumskruv.
Ja, tumskruv.
Bra översatt.
För våra svenska lyssnare.
Ja, jättebra. Jag tänker inte alltid på det. Jag tänker att man kanske, men det är klart det är bra.
Men det kan du förklara lite.
Det är ju som en liten klämma man sätter på, så kan man skruva liksom, fast man klämmer sönder tummen. Mm. Men det går även att applicera liksom,
på annat finger.
På annat finger.
När man är färdig med tummen.
Och det fanns tydligen också till knäskålar och armbågar, sånt större varianter.
Armbågar!
Så då tar man på den och så klämmer man, så bara kör man sakta ett drag. Mm. Och så frågar man väl då kanske, om man frågar hur är läget?
Gör det ont nu?
Sisterna.
Var det koderna? Var det koderna?
Mitt tips då till folk som utsätts för detta, fejka tidigt att du är, att du gör fruktansvärt ont.
Ja. Det gäller nästan alla tortyrredskap.
Eventuellt kan man generell regel för samtliga tortyrredskap.
Gå på njutning.
Om man finner någon form av njutning i början.
Så kan ibland kan det göra ont, men det kan vara skönt.
Thumbscrew.
Ja. Eller ja, det kan också kallas för pillywinks.
Pillywinks?
Det är ju förnedrande att bli torterad med något som kallas det.
Pillywinks. Ska man nu väl bli torterad så använd något coolare namn. Ja. Alltså, måste jag ju säga.
Ja, men den runt...
De har lite töntiga namn på torterredskapen ibland.
Ja, just det. De använder det på tårna och sånt också såklart.
Liksom. Absolut. Ja,
men det är inte så konstigt. Sen finns det väl kanske andra...
Att någon kommer in när någon ser någon använder en tumskruv på en tå, så kommer någon in och skriker. Du gör det fel!
Ja, exakt.
Det heter på någon, du måste ha en tåskruv för det.
Det är speciella.
Ja, man köper, säljer olika på tortyr.
Kjell & Company.
Thumbscrew 2002. Okej, och sen har vi Heretics Fork.
Det är bättre namn hittills.
Kättargaffel.
Philly Wink.
Ja, exakt. Det kan man säga. Det är ju liksom, om man tänker sig en gaffel som är en gaffel åt båda håll.
Ja.
Så en gaffel uppe, en gaffel ner.
Praktiskt.
Ja, jättebra. Man kan vända så, gärna snygg. Och den sätter man fast då under halsen. Aha. Och med ett halsband spänner man fast den så att ena gaffeln, liksom, det här är ju en ganska vass gaffel såklart, är under halsen, så huvudet måste vara uppsträckt. Mm. Så man kan inte luta ner huvudet. Och den andra gaffeln då är på bröstet, sitter fast. Så om man liksom lutar ner huvudet så köttas det rakt in.
Så detta är torterat för att folk ska få lite bättre hållning.
Precis, det är ganska gammal hållnings...
Men det är inte andra, utan den andra detaljen...
Mikael, nu är det, alltså, nu är det radio, du behöver inte sitta kvar.
Jag sitter och visar dem. Andra detaljen är då att då man är ju hängandes, va?
Men här som man hänger.
Ja, så man hänger ju från taket i ett snöre.
Och det gäller att ha bra nack- och ryggmuskulatur.
Ja, och det här handlar om då att man inte... Ja, att man ska kunna hålla sig och att man inte får somna.
Det är
hela grejen.
Ja. Jag gillar
det, är väl ganska, om man behöver hålla sig vaken om man ska vara uppe och titta på Super Bowl till exempel.
Ja, precis, det är det man använder. Det är då man ska köpa in den här.
Ja, det är en ganska bra.
Du måste även ha upphängningsanordning. Funkar den lika bra i tv-soffan?
Jag vet inte, om man sätter på morden i midsommar så tar man icke. Där man illa
kvick. Det är det grymmaste. FN tillåter inte sånt att se morden i midsommar och ta den här gaffeln samtidigt.
Livsfarligt. Nej, men det är ganska stenhård. Jag är ju livrädd för det här, för just den tortyren, du vet, att man inte får sova. Det finns bara enkel sån, du vet, man ser till att hålla vaken hela tiden. Jag älskar att sova nämligen. Ja, men det tycker jag. Men
här... Hur har det gått, tyckte du, sen du skaffade två barn?
Gick jättebra, gjorde
det. Det är också, är det första plats på tortyr?
Ja, exakt.
Små barn.
Jag tänkte jag med sånt först, men jag tänkte när jag skiter. Nej. De har fått så mycket skit redan i den här podden.
Don't even go there. Okej, här har jag min favorit. Rat torture.
Ja. Jag vet inte vad det är. Men
ja, men du blir glad.
Jag blir glad för att jag tänker
på... Är det bara att låta råttor gå lös på folk?
Inte riktigt. Det är lite
jag tänker på American Psycho. Så han använder något där han skickar in ett rör i...
Ja, men det är i princip... Detta är liksom en... Ja, det är, för det första är det en glasbur, men det är för att åskådaren ska nog kunna se smällen.
För en njutning av det också. Ja,
publiksporten.
Ja, exakt. Så man sätter en glasbur, alltså helt täckt, på magen. Mm. Så man spänner fast. Så
är
då öppet.
Jag hade inte känt till det.
Öppet på magen. Mm. Och sen så i taket eller på sidan har man extrem värme. Mm. Så att råttan liksom tycker det är så
fruktansvärt
otryggt. Så den måste ut och den enda vägen den kan ta sig ut.
Ja, det är det som är det deppiga, att råttan vill inte ens skada.
Nej. Den bara måste... Nej, det blir tvingad till. Det är tortyr för två.
På grund av att
tortyr för två.
Det är därför det är, det är ny
revy. Så att här, men han vill ju verkligen... Han vill ju...
Trelleborgs revy.
Han kan inte ut för att det är så extremt varmt. Så att då måste han börja jobba sig igenom kroppen för att ta sig ut.
Ja, den är trist. Den är riktigt jävla trist. Bra första plats, Mikael Jeppsson.
Tack så mycket. Det är obehagligt faktiskt.
Ja. Ja, trist. Mycket trist. På min tredje plats så ligger, lite för att det är både ett coolt bandnamn och det är ett coolt namn, så ligger Iron Maiden där egentligen. Ja. Alltså, men sen är det ju så här att den finns ju inga belägg på att den har använts i det verkliga livet ens på tiden när det begav sig.
Däremot, det finns inga bevis för att någon lyssnat på det här bandet.
Nej. Men däremot så hittade de ju en Iron Maiden hemma hos Uday Hussein, alltså Saddam Husseins äldsta son. Han ägde ju en sån här. Men sen samtidigt så när det här började komma upp att skapas med Iron Maiden, så byggdes ju sån här som samlarobjekt. Men jag kan tänka mig att Uday måste ha använt den här, det tror jag.
Eller så var han bara ett stort hårdrocksfan. Tänkte hur, vad ska man ha då? Vad är dyra? Jag går in på, jag har ändå hela folkets miljoner. Typ så här, oljepengar så här. Jag går in, jag gillar det här bandet, jag går in på eBay. Vad är det dyraste som finns under Iron Maiden? Jo, det är den här.
Det finns någon rare platta, så en inspelad platta som kanske går
för. Och för de här lyssnarna kan man inte veta vad Iron Maiden är, så är det lite som en sarkofag, alltså en kista med spikarna inåt, så liksom går de sakta in.
Ja, precis. Kanske vi kan visa en bild på det här.
Jag tror att om man lyssnar på EKS så kommer det absolut en bild. Men därmed så hittar jag en variant av den här Iron Maiden, som faktiskt används på riktigt, och det är det för bara för benen, som heter Spanska stöven. Bra namn tycker jag. Det är alltså ungefär som en Iron Maiden som sätts över smalbenet.
Det låter som en snuskig stöv.
Lite som ett benskydd som går runt om hela benet, och där börjar man, som du säger, inne med thumbscrewn, och du skruvar in spikarna i benet till du ser benmärgen ringa ut.
Är det flera spikar?
Jättemånga spikar.
Som man kan skruva samtidigt?
Ja.
Med en skruv?
Ja.
Jävla bra
uppfyllning. Ja, det är riktigt. Spanska stöven, du hörde på namnet. Ja. Det är jävla bra. Och det här benmärgen rinner till slut ut genom den här spikhålen också, vet du. Så det är tunga grejer.
Det låter tungt.
Spanska stöven. Kan komma en bild på det om jag hittar någon bra. Kan komma en YouTube-video också, kanske vi får se. På andra plats så ligger Schwedentrunk.
Oj,
ja.
Och det här, fan, här kan vi vara stolta.
Och det här, alltså jag är utbildad historielärare. Innan jag började jobba med komedi så var det historia som gällde. Och jag har aldrig hört talas om det här. På engelska heter det The Swedish Drink. Och under 30-åriga kriget, alltså mellan 1618-1648, så användes detta tortyrredskap flitigt av svenska armén.
Var det att man så här tog Kalles kaviar i ett vattenglas?
Nästan. Du blir fastspänd först. Ja. Va? Och sen får du då en träanordning som öppnar upp munnen, och sen är det rakt ner med en slangjävel, och sen kastar de i urin, avföring, gödsel, BDT-vatten som är bad, disk och tvättvatten, även kallat gråvatten, och även en kokande sörja som kastas, som åker ner med den slangen.
Alltså man tar vad man har.
Ja.
Jag tycker det låter liksom... Är det bara en slang rakt ner och sen bara köttar man i?
Och här var liksom, om du inte dog själv, om du var för hett vatten och liknande, så dog du ofta senare liksom av någon förgiftning för att ha fått så mycket skit.
Som man på den tiden var så här, vi ser inget samband. Varför blev han sjuk? Man såg inget samband mellan så här bajsvatten och
sjukdom. Det är Schwedentrunk.
Det var ju så när man kom på så här, det var väl ett stort forskningsframsteg när man kom på att typ läkare och folk som gräver i folks inälvor ska tvätta händerna. Helt plötsligt så bara minskade dödligheten med hur många minuter. Ja, precis.
Förmodligen 800%.
Ja, precis.
Om du frågar.
Ja. Jag tänker inte så att man torterar, ska man ta ut någon information då? Eller nej, behöver man inte. Det kan bara vara för latch och lajban skull också.
Ja, var det här gott?
Jag menar, tänk om man har en slang i käften. Man kan ju inte liksom...
Nej. Här var det, för jag läste faktiskt att det stod en del. Det är inget på svenska Wikipedia dock. Hittade ingen svenska sida.
Men svenska Wikipedia är så dåligt.
Men det fanns ju väldigt med ändå det här, om det är en svensk uppfinning.
Ja, det borde vara stolt.
Ja. Men däremot så fanns det jättemycket både på engelska och tyska. Men jag vill veta vad Schwedentrunk heter på svenska. Vad Sverige. Våra soldater kallade den, alltså där när Gustav II Adolf fanns pojkar.
Vet slanga.
Slanga, alla slangar i jävlar. Och dessutom fick jag lära mig, av den här spaningen fick jag även lära mig ett nytt som jag inte visste, här BDT-vatten.
Ja, det var en liten information. Ja. Det slängde in på vägen.
Tack så mycket. Bad, disk och tvättvatten. Men om man inte vill se BDT-vatten så funkar även med gråvatten. Och de här finns det också både på engelska och på tyska.
Det visste inte jag faktiskt.
BDT-vatten.
Du lät väldigt så, precis som att du...
Att jag liksom utnyttjar den här terminologin. Ja, nej, tyvärr jag inte.
Nej, ska ha lite BDT.
På min första plats så ligger Judas-stolen.
Ja.
Du känner
inte? Ja, men jag har koll på den.
Det är en konform, eller liksom en pyramid, eller en konformad sak med spets där uppe. Och där sätter du fast man eller kvinna från valfri öppning och låter dem sakta glider blir nedtryckt. Mm.
Det är helt enkelt att ta en obekväm stol till det yttersta.
Till sin yttersta spets.
Och det är väl så att man sätter väl fast rep då på den här personen.
Jag har hört att du också har spanat lite över det.
Att alla drar samtidigt. Alla drar. Om man vill ha snabba process.
Och det är, de jag har sett, alltså, det är ändå ganska stora. Alltså, du måste komma rätt bra. Yeah. Du måste ändå slita upp en hel del röv.
Alltså. Så fruktansvärt äckligt.
Ja, judastolen, schwindtrunk och spanska stöven. Har du mina? Varsågod, Johannes Finlaugsson.
Ja, jag har då på tredje plats, vi är inne på lite klassiker här och jag tar en annan klassiker, bara helt enkelt sträckbänken.
Ja. Mm.
Och det är lite samma tanke som jag har med vissa av dem ni nämnt här, att den är väldigt klassisk, man bara läggs på en platta och sen så sträcks man.
Mm.
Men jag tänker att med den så är det som vissa av de andra också, men extremt med denna, att till en viss punkt så är det bara så här... hälsosamt.
Ja, alltså sträcker
ut. Det är som
lite kiropraktik.
Ja, precis. Mm. Och sen samtidigt att den bara blir längre och längre och sen pang och så dör man. Mm. Så den känns som så här, för att jag menar när jag skriver projekt eller massör eller så, så är det alltid att man tänker så här,
det är svårt att börja gnälla i början.
Ja, precis. Att i början så bara, och sen så vet man när man har gått för långt. Mm. Alltså för att jag tänkte, det är svårt.
I början bara, yes!
Och där kom den kutan ut. Åh, skönt.
Ja,
så det bara, död.
Ja, precis. Att det är ett sånt tortyr. Man måste, jag känner som att de som höll i dem måste varit extra försiktiga. Eller liksom att... eller att det hade nöjt med att liksom bara så här, köra kiropraktgrejen. Och alla bara, sluta, så länge man inte berättar att det var hälsosamt.
Mm.
Så hade ju folk inte gjort det, för det gör ont. Liksom.
Eller var det som var själv, det här är hälsosamt.
Nej! Du ska gå på yoga. Nej! Så det är denna tredje plats. Andra plats, nu får vi svepa då, för jag hade också järnjungfrun.
Oj!
Oj, fast jag hade ju inte den egentligen, jag hade spanska stöven.
Ja, ja, ja.
Nej, vi kan ju svepa ändå, bara hylla Kjell Svensson här.
Vi får väl ändå tacka honom som kom på det här.
Nej, men för att jag minns det som en rolig, ett roligt barndomsminne. En gång när jag sattes i en järnugn. Nej, nej, men det var när vi, när man skulle lära sig engelska första gången i fjärde klass.
Jag skulle lära sig engelska första gången. Har du lärt engelska mer än en gång?
Ja, man lärde sig för skolengelska. Sen fick man lära sig riktig engelska. Så att jag har jobbat så. Nej, men, när man skulle lära sig engelska i fjärde klass så kom jag ihåg att läraren frågade så här, vilka ord på engelska kan ni?
Mm.
Och då sa folk så här, hello och shoe. Eller jag vet inte vad fan folk kunde.
Skateboard.
Skateboard. Ja, det var det som märktes.
Two live crew.
Ja, men att vissa kunde ju de avancerade grejerna folk kunde var ju för att de var inom en viss subkultur.
Ja.
Så att det var någon då som sa så här, jag kan slice of pizza.
Och då vilken subkultur är det?
Det var gilla Ninja Turtles. Yeah. Gillar man Ninja Turtles? Så man visste, så att det kom
pizza
så här,
slide.
Turtle. Ja, bra. Självbara skrev man på. Slice of pizza. Det är ändå hyfsat avancerat för att vara första lektionen. Och sen var det någon då som, det är väl hårdrock, storbrorsan som gillar hårdrock. Som Iron Maiden. Det betyder järnjungfru.
Okay.
Ingen vet ju vad alltså man känner ju mer till Iron Maiden. Man känner ju till järnjungfru via Iron Maiden.
Ja, absolut. När jag gick i fyran och lyssnade på Iron Maiden, då var det så här bara, ja, vad
de heter ju
visste
det.
Alla att det var, ja, det är ju...
Man visste inte att man järnjungfru
var. Nej, men man visste att det var det i alla fall.
Ja, först trodde man bara att de hette Iron Maiden, visste inte vad det betydde.
Mm.
Sen lärde man något med järn och sen järnjungfru. Och så såg man den bilden. Aha, häftigt. Och då... Så det var liksom ett av de första glosorna på engelska man lärde sig.
Idag är det mer headshot och annat från andra tv-spels...
Ja, det kan det mycket väl vara. Man frågar vi kids kan. Idag. Jag
säger nog kill, headshot, body count.
Det är liksom, det är perfekt för amerikanska armén. Och på första plats har jag det också nästan som järnjungfru. Metallica. Metallica betyder ju inte något tortyrredskap, men de är använt som tortyr på...
I amerikanska med?
Ja, Guantanamo Bay.
Ja.
Så är det ju att det spelas... Alltså det kom ut någon sån här CIA-rapport förra året som var visade så här jättemycket vidare grejer som de gjort. Även de hade censurerat supermycket av den, men det som var kvar var ändå rätt vidrigt. Så de har gjort rätt vidare grejer. Men det var bland annat så här att de hade tvångssondmatat de fläsk kanske.
Jag sa tydligen det är inget fel med det. Sen kom fram till att man är muslim.
Ja, men det var något, eller att de hade liksom, minns, det var något, det var några sådana grejer. Något med sondmatning och något tvingat dem, eller rektal...
Rektalmatat.
Rektalmatat.
Det låter jävligt fint.
Men det var kanske rektalmat. Den här fläsk kanske de inte gjort bara för att de inte kommer att tänka på det. Mm. Jag bara kom på den här idén i stunden. Perfekt, så det är ett ord för muslimer. Mm. Men så var det också att de spelar hårdrocksmusik.
Mm. Och jag är med stroboskopet.
Ja, precis.
Men jag tänker så här, mycket Metallica inblandat.
Ja, men jag tänker så här. Visst, de gillar inte den i teorin från början. Men när man får höra några gånger. Så, ja. Alltså alla som hör hårdrock första gången gillar ju det. Mm. Man tröttnar på det. Men första gången man hör hårdrock tycker man det är jävligt coolt. Alltså. Ja. Så de som sitter där. Det är samma tips till dem. Och låtsas att du tycker det är vid. Nej, spela inte den.
Sluta,
den här
sluta.
Oh, nej, snälla, spela Celine Dion istället. Vi kommer aldrig spela Celine Dion. Åh, oh, nej. Spela inte hela The Black Album.
Metallica har gått upp 800% i Irak efter, i försäljning efter det
här. Ja, det kan man tänka mig. Så ja, det var topp ett tortyrredskap.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi går vidare i den här poddhistorien och teorierna inför hur Palme blev mördad har ju varit många och goda.
Det är uppe i 65 avsnitt av Palmemordspodden.
De har alltså varit lika många som Christer Petterssons amfetamininköp på ungefär genom åren. Och du måste ha hört en hel del.
Ja, jag har koll på rätt
och därför får du vara sist nu. Vi ser dig som en
då får jag så här improvisera fram om ni, så att vi inte behöver svepa så jättemycket. Om ni tar några jag hade tänkt. Så
du behöver, annars bara säger du, jag hade samma.
Du kör en kå. Ja.
Om jag är törstig.
På min tredje plats i alla fall ligger väl ändå, som jag var inne på lite under min konspirationsteoretiska ungdom, var ju att det var ju Lisbeth utan snar efter allt det kom fram. Bara det.
Och var det när du var liten, du tänkte?
Alltså liten som hette 1986 liten, kanske 96 liten.
Okej, men hade du upptäckt tjejer? Ja, tänkte men, du vet vad de kan göra.
Men sen började jag liksom tänka vidare på det här, att hon kanske var tillsammans med Christer Pettersson. Mm-hmm. Och de skulle avrätta, alltså då, hon har beställt mordet via Christer, de skulle lösa det på det
sättet. Synd
att det är kärleksmord, tänkte jag, Lisbeth Palme.
Ja, men så är det nästan, jag gillar ju krim väldigt mycket, även utöver Palmemordspoddandet. Och när man, det är en sån här guilty pleasure jag har som, jag tycker inte det är så värdigt att titta på, men jag tittar ändå på varje avsnitt av något som heter 48 Hours i USA. Och det här är de vanligaste morden är liksom, det här är då...
Det är domestic alltid.
Det är liksom, ja, det är nästan alltid domestic. Det är liksom amerikansk, det är amerikanska mord och det är amerikanska mord som de kan göra en serie, ett program av. Men om man kollar på det så är det så jävla, det är triangeldramor. Alltså det är någon som träffat en ny och de har hatat den tidigare och vill bli av med den. Eller någon som vill bli av med någon för att kunna bli av med nästa.
Eller så är det,
ja men det är alltid the boy, alltså så här, abusive relationship. Ja. Eller så är det triangeldrama att det är liksom så här, ja, det kommer till en tredje part. Eller någon lämnar man.
Det var i alla fall min tredje plats. Ja. Lisbeth, ja. Eventuellt tillsammans med Christer Pettersson. Mm.
Som sagt, tragiskt att det då inte blev dem.
Ja,
att de kände fan, det blev för
hon
mycket
medier. Hon fick reda på att han knarkar och valde att lämna honom.
Hon anade ingenting innan.
Hon fattade ingenting. Han har alltid en flaska i fickan. Han har alltid vattenkammar. Men han vek ut sig också, väl?
Jaja, svenska hustlar.
Ja, känner du extrema stålar? Ja.
Extrema? Jag tror inte
det. 250 000 eller sånt.
Nej. Så jag minns inte exakt vad det är, men jag vet att han säger det. Det är någon... Det finns en intervju. Detta är inte det mest journalistiskt så här, eftersträvansvärda. Men Robert Aschberg intervjuar honom när han sitter på en bänk och är uppenbart tjackad så in i helvete. Liksom. Han har uppenbarligen tagit tjack alltså 5 minuter innan detta. Och liksom bara intervjuar Christer. Han svarar på grejer. Och svarar liksom så, i liksom speedat tillstånd. Och så frågar han så här: du visar kuken i svenska hörslor. Varför gjorde du det? Vissa kuken, fick 30 papp.
Och då har man gått rakt in i käkets verk.
Jag har också en stuppföreställning som heter Johannes Finnlaug som löser Palmemordet. Som där stuppar om Palmemordet i 50 minuter. Där visar jag upp den här bilden bland annat på Christer. Han ligger, ligger naken på en björnfäll.
Ja, just det.
I ett litet gult rum. På en björnfäll dricker champagne.
Just det.
Och ändå, det är väldigt underligt, ändå så utstrålar inte det här lyx. Det är väldigt konstigt.
Det är
han var tidig med det här heroin-chick. Amfetamin-chick.
På min andra plats så ligger maskoten från Mexiko 86. Piqué.
Hette den Piqué?
Ja, det gjorde han.
Var det Don Pedro?
Nej, det är inte Piqué. En liten jalapeno med sombrero och mustasch. Ja. Och hans anledning till att då skjuta Olof Palme var att han var ganska förbannad. För han var skapad av ganska tydliga etniska stereotyper. Ja, han hette inte Don Pedro, så hade varit ännu värre. Men han ville då rikta medias bevakning från VM till ett land som inte hade VM att göra i Sverige.
Ja, just det. Det var 86. Ja. Eller han ville rikta det här etniska stereotypandet mot kurderna.
Mot kurderna. På min första plats så ligger den som jag är övertygad om att det var. Mm-hmm. Utan det är ett drive-by av Christer Glenning.
Oj.
Ja,
det stämmer tidsmässigt.
Ja, det gör det alltså i Trafikmagasinet Christer Glenning, en fet i skägg där. Han var ju väldigt intresserad av bilar som jag förstår. Och han hade så mycket grej att han köpte statsministerns bilar. Och han ägde även Ola Ullstens Volvo 264 GL78. Och han fick kanske inte köpa Palmes bil och blev så jävla förbannad. Vet du. Så han glider förbi där i sin Ola Ullstens gamla Volvo och klipper. Det första svenska drive-by, Christer Glenning mördar statsministern av Sverige.
Men det var ju när jag tänkte så här med Trafikmagasinet, det var också väldigt opassande, för att det jag minns av det var att de alltid testade hur mycket det gick in i bagageutrymmet.
Ja.
Så att så här går det in 2 stora hockeybags fyllda med ett lik. Var det så de, det hade varit lite opassande om Christer Glenning körde den.
Men han är Fritte Friberg spelade med Christer Glenning helt överpå. Så han kanske har kört det skämt redan.
Just det, men jag gissar en kudde under tröjan.
Ja, en kudde under tröjan. Han är trevligt.
Avancerade utklädnader på den tiden. Mm.
Men ändå bra, måste jag säga. Jag tycker helt överpå.
Ja, där var det väl att de körde någon sketch där han läste in jättemycket ett akvarium. Tänker.
Som man alltid lastar. Ja, Mikael Jeppsson, dina topp 3 teorier över Palmemordet. Varsågoda.
Ja. Då ska vi se här vad Micke Jeppsson har i sin telefon idag.
Micke, tredje person Jeppsson.
Ja, Micke Jeppsson, shoot, tack. Världens längsta smörgåsbord, 729 meter.
Ja.
Den 1 juni. Men det jag tänker är, ni vet ju om att Olof Palme hatade ju nu smörgåsar, landgånga.
Nej, jag gillar inte det alltså.
Nej, han var ju väldigt mot det och...
Vad sa du förresten? Var det vinet som jag slår på här?
Ja, men
jag tror lyssnarna märker det. Det är meningen med den här.
Det är lite meningen.
Ja, precis. Ja. Men var det rulltårta eller smörgåstårta?
Rulltårta? Varför så mycket? Vissa mer hans
knapp. Smörgåsbord.
Smörgåsbord? Ja. Alltså, smörgåsbord.
Jag ser framför mig, jag skiter det. Jag ser framför mig en landgång i alla fall. Och tänker att det måste ju vara det som Olof Palme är mest trött på någonsin. Mm. Mm. Och jag tror att han i smyg försökte stoppa detta.
Mm.
Så. Och de fick reda på det.
Smörgåsbordsministeriet.
Han höjde skatter och han gjorde så att han gick in och bara, nej, det här måste ta ett slut. Ni kommer inte kunna få göra det här världsrekordet.
Mm.
Vad ironiskt då att när han blir mördad då blir det begravning och då bjuds alltid på
smörgåstårta.
Ja, smörgåstårta.
Han fick ginget. Mm. Nu är det här bara bullshit, ja, men det är vi aldrig vet om.
Nej, jag tror att du tror på detta på riktigt.
Ja.
Det tror vi.
Jag vill se en rubrik i Kvällsposten.
Ja, exakt.
The Ark-profil tror.
Det var landgången.
Smörgåsbordsministeriet
har mördats. Intressant teori tycker jag ändå.
Intressant, ja.
Då ska vi se. Det här finns det. Det här är nästan faktiskt ännu mer intressant.
Det brukar bli det på andra plats.
Ja, exakt. Ja, 86an har vi här då, 1986.
Ja,
28 april, då är ju det här kärnkraftsolyckan.
Tjernobyl, tänker du
på? Ja, exakt. Ja. Och vad jag då har funderat över, jag har skrivit här, var det egentligen en olycka? Visste Olof om detta? Mm-hmm. Var Olof tvungen att stoppas?
För att han visste att om en månad så
kommer de smälla.
Någon påpekade detta för mig.
Cirka två månader.
Han dog 28 februari.
Att det var så här med datumen, var det typ 28 januari var det Challenger exploderade.
Mm.
28 februari Palme mördades. Mm. 26 april hände detta, men 28 kom det till Sverige.
Ja.
Så frågan är vad som händer. Alltså det måste ju hänt någon vidrig nyhet för Sverige också då 28 mars.
Ja.
Vet inte vad. Runa flyttade till Sverige kanske.
Ja. Det kan ha varit det. Ingvar Carlsson kan bli statsminister också på riktigt. Ja. Mm.
Jag tror faktiskt att det är så. Det kom faktiskt direkt på min första plats.
Mm. Jag vet vad det är.
Mm. Ja, Ingvar Carlsson.
Ja, men den tänkte man ju som liten. Så, jag tyckte det var så jävla smart när jag listade ut den när jag var liten.
Det är ett bra gig, det är klassik motiv. Ja. Som vi snackade om innan med Smarpel och sånt.
Jag tänkte, kommer aldrig bli, för jag ser ut som en manlig Birgitta Dahl. Alltså jag kommer aldrig funka.
Har du en sko så kan du spela honom.
Nej, men motivet är ändå liksom, alltså, om man kollar så klassik så är det att han får ju ändå ett helt okej gig efter detta liksom. Mm,
ja, för ett bra gig.
Fast, så här...
Om man nu vill ha det gigget väldigt mycket.
Men det
verkar ju inte som man ville det.
Alltså, nej, men det är väl klart att han säger det. Det är ungefär som det tortyren. Det är alltså tvärtom. Oj, nej, det här vill absolut jag inte ha.
Jag är med på att man tänker det. Eller jag tänkte som barn. Att det är, för det har man sett i Disney och alltså prins vet han, i Robin Hood. Och så. Mm. Han dör ju inte, men han, så fort hans kusin är borta.
Det är ju klassisk historia. Man plockar han för att ta en gigget.
Det är Shakespeare, liksom. Det är Disney. Ja, det är klassiskt. Liksom, att plocka den för att ta makten själv.
Ja, exakt.
Men vad tråkigt då. Vad Ingvar Carlsson gjorde med den här makten. Han gjorde inget med den här makten. Han bara satt där några år.
Han var stenhård. Han bara...
Vad fick han igenom som han ville? Hur levde han fett på
han gjorde så. Han fixade han får, så att vi kunde han ha fick, det här smörgåsbordet.
Han fick VIP-biljetter på Älvsborgs matcher. Ja.
Det
han
Älvsborg, det är bra. Det är bra.
Han hade ett ansikte som man kunde skämta om helt apropå. Ja, men Ingvar?
Ja.
Absolut.
Alltså jag menar det är ännu bra. Jag tycker det är bra motiv.
Ja, det är jättebra motiv. Nu går vi över till experten Johannes Finla också.
Ja, jag då som har en podcast med Palmemordspodden där jag intervjuar komiker och som har gjort en ståuppföreställning som heter Johannes Finla som löser Palmemord. Jag tycker inte man ska skämta om det här mordet.
Tycker du att det här var ett skämt det vi har på med?
Så jag tänkte att jag ska ta riktiga teorier.
Ja.
Mm. Men riktiga teorier som är lite konstiga. Mm. För många av de här tror ju, alltså det finns ju där, kanske inte Lisbeth och Christer, men många tror Lisbeth. Och så jag tänkte ta några riktiga, vi har, det finns riktiga folk som tror på detta på riktigt. Vi har självmordsteorin, att detta var ett licensat självmord.
Att han sköt sig själv?
Nej, det är väl ingen tror jag som tycker det, att han verkligen, såhär, jag ska fan skjuta mig och istället får välja så här. Tinningen eller munnen så tog han ländryggen.
Och jag gör det ute på Sveavägen tillsammans med min fru.
Att han har lejt någon att mörda honom helt enkelt.
Att, ja, eller... precis. Och det roliga i den här teorin, den som fått fram den mest, han tror ju att det var mästerspionen, svenska spionen
Stig Berling.
Just det. För att Stig Berling hade permission dagen efter för att gifta sig. Och sen var det typ att några veckor senare så rymde.
Men dagen innan, alltså den dagen hade han inte permission.
Nej, men precis. Men att man har lite dålig koll på vad han gjorde just den dagen. För att de för väl inte protokoll över exakt, antar jag.
Så att det, väldigt olika svenska fängelser.
Ja, men så det var väl någon. Men det känns ju som en teori som någon som fått lite kortslutning i hjärnan. Som tänker väldigt analytiskt, men som gått lite överstyr kanske. Som inte medicinerats för sin... kanske bipolaritet, kanske uppe i någon topp och tänker så jävla mycket allt samtidigt. Och då tänkte den allt som fanns i media ungefär samtidigt, och så var det Berglinge på flykt, koppla ihop allt. Mm. Måste vara självmord. Han har lejt honom till att skjuta honom. Och sen fick han fri lejt.
Då kände Olof, han måste ändå ha liksom en riktigt känd spionsnubbe.
Ja, för att det hade varit någon okänd.
Ja, nej, men alltså. Okay, måste det finns ju 20 000 kronors snubbarna. Sen finns det också 100 000. Jag är Olof Palme. 100 000.
Men han var ju... intressant med Berglinge att han var ju... Sen åkte han ju in igen, tror jag, när han kom tillbaka. Är det något sånt att... Jag minns inte hur länge han var borta, men han kom tillbaka och sen satt han igen. Men sen var det roligt, för kanske, jag minns inte exakt årtalet, men ett bra tag senare så var det, kanske 2006 eller så, när det var de här Tony Olsson och de här var på rimmen.
Kanongänget.
Kanongänget.
Ja, men det var så några, och så hittades de under en gran typ en dag senare. Så. Men de var på rimmen då, och då blev det jättemycket debatt om våra fängelser för rimningsosäkra, borde man ju hört, säkra fängelser. Så hade Ring P1 ett program om detta. Och så rings det in.
Var det
så,
Teppas?
Ja, Teppas satt där. Eller jag minns inte vad det var. Men någon så bara, och jag menar Stig här från Eskilstuna. Och så var det så här. Ja, jag tycker det här att rimningssäkerheten har ingen inverkan, för att människans så här, sinne vill fly. Om man sitter inlåst är det en naturlig instinkt att vilja fly. Och sen bara så här. Jag tror de hade presenterat honom, Stig Bergling innan. Men han bara såhär, efter att ha lyssnat någon minut. Vänta. Är det Stig Bergling spionen? Mm. Som, ja det är det. Och du har egen erfarenhet av det? Ja då. De är så jävla iskallade. Bara ringer in. Och bara, han är bara pensionär som är uttråkad hemma på i lägenheten.
Boendet.
Ja, sjukt proffsigt. Ja.
Är det min tur nu? Det är, ja, just det, jag är fortfarande.
Du är fortfarande din tur,
ja. Ja, nummer två. Då har vi ett annat seriöst spår som folk faktiskt har trott på, är slagrutespåret.
Vi har varit inne på slagruten.
Det är då, slagruta är alltså en pinne eller två pinnar eller en pinne i en V-form som man kan hitta vatten med, var det original slagruta. Sen har det ändrats till att man kan hitta energier med onda energier, goda energier.
Det finns väl också två liksom böjda...
Metallpinnar
ja, som man kan gå så när de böjer sig utåt så visar det energi.
Det finns många varianter. Mm. Och det finns då en del som tror på detta, och då finns det Slagrutans vänner. En tidning.
Yes, jag är
så jävla trist!
En förening och då en tidning. Jag tror föreningen heter Slagrutans vänner, tidningen heter Slagrutan. Och där var det någon som skrev in då en insändare som fick ganska stort uppslag, för att jag bara gissar att de inte hade jättemycket material till varje nummer. Så att det kom det in en insändare, så publicerade man den till, i fullo. Liksom. Då var det en som skrev att jag har testat det här och går med slagruta från mordplatsen till och bara låtit slagrutan följa, styra mig. Och då visade det sig att den förde ju den här personen till en lägenhet på Södermalm där det bodde en kvinna, och personen som gjort detta anmält detta till polisen. De har, vad det verkar, inte gått till botten med detta. Det skrev den här personen in. Den fick stort kritik. Det blev en stor debatt i Slagrutan.
Hur stor är det? Jag precis säga, hur många prenumeranter har Slagrutan?
Säkert över 4. men att folk då i framtida nummer skrev så här. Så här kan man inte använda Slagrutan. Du har inte gjort detta på vetenskapligt korrekt vis. Och det är då intressant att en slagruteförening börjar debattera vetenskap.
De tycker att de har inte använt slagrutan rätt.
Liksom. Nej, precis. Mm. Så att de tyckte det var oansvarigt att använda slagrutan på detta sätt. Att använda den då för att påstå och hitta onda aningar utav hus och mineraler. Och
då är det chill.
Det är moraliskt korrekt. Mm. Men att, så det är då, det finns ingen så här, vem det är som är utpekad här, men det är någon kvinna på Södermalm. Kan vara så här en gammal gymnasiekompis, den här galningen som gått med slagrutan. Som personen som skrev in detta hade pseudonymen eller riktiga namnet Nils Holgersson.
Ja, kan vara riktiga namn. Ja. Absolut.
Kanske satt på en gås med någon sida.
Acka. Ja. Har du nummer ett?
Nummer ett hade jag tänkt köra Ingvar Carlsson.
Ja.
Så vi kör Ingvar Carlsson.
Ja, men det gjorde jag ju. Eller var han bara sugen?
Och sen finns
det var gott.
Finns det då ett 60-talsport till man kan kolla?
Men det, jag har, genom din poddlista så såg jag att du hade avhandlat Scientology. Jag har inte lyssnat på det avsnittet.
Scientologerna är ju min favorit.
Men det, hur är Scientology-spåret? Finns det ett sånt spår? Eller är det...
det finns sånt spår, men jag tror också det är mycket... Det finns några specifika spår, men det är mest...
Vad hade, Palme med, vad hade Scientologerna mot Palme?
Att han inte ville ge dem skattefrihet.
Just det, Palmes väl.
Så som det är ljus än dig.
Ja, precis.
Nu är det det.
Ja. Men när ska det ju varit då att de hade en dödslista eller en fiendelista och Palme skulle ha toppat den. Men jag tror kanske så att varenda statschef i varenda land de var toppade den interna listan. För att alla statschefer vill säga, klart ni ska betala skatt, era idioter. Ni får väl hålla på med galenskap, och om någon polisen väl så kollar vi väl det. Men
jag menar, om man lurar människor så ska man ju faktiskt inte behöva skatta.
Nej, om det hittar
på. Det gäller helt annat.
Ja. Ska man skatta om det hittar på?
Ja, exakt.
I för sig, det är en smart tanke.
Jag vet inte hur det är med skattelag. I USA verkar det väl tydligt att är du religion så blir du skatteundantagen. Hur är det i Sverige? För det är konstigt om man är det.
Det är väl samma sak.
Jag vet inte. Det man får väl i alla fall betala var tionde kronor.
Så
tionde ska man betala.
Stenåldersmannen. Det går vidare. Den 28 februari 1986 så såg Olof och Lisbeth Palme Susanne Ostens film Bröderna Mozart på biografen. Och därför är det en ganska naturlig koppling till sämsta nyinspelning av filmer som nu är då sista
kategorin.
Ja. Jag kan börja, det kan jag absolut.
Är
jag är ganska sugen.
Cornelius Lönmark, shoot!
Jag frågar faktiskt min gode vän Johan Rynov, som är väldigt, du känner också honom, som är också en filmexpert, om det fanns någon nyinspelning på en porrfilm. För det är ganska...
Nyinspelning på porrfilm, ja. Eller alltså en porrversion av...
Nej, det finns ju miljarder. Men alltså, däremot det finns en nyinspelning på porrfilm.
Alltså det är som Fäbodjäntan 2015.
Precis.
Är Johan Rynov experten på detta?
Nej, men därför smsade jag honom och frågade vad Los Angeles för tillfället. Men då sa han att han trodde att Debbie Does Dallas hade spelats in på nytt. Intressant.
Jag vet inte vad det är faktiskt.
Jag har hört en titel, men varför är den känd?
Jag vet faktiskt inte, men jag tror det är en väldigt tidig porrfilm.
Men Deep Throat var känd, för det var ju första gången.
Men Debbie Does Dallas känner jag till, jag har faktiskt inte sett den.
Det var kanske bara att det var en serie, Debbie Does Dallas, Debbie Does Delaware, Debbie Does alla ställen som börjar på det. Debbie Does Darfur.
Men det var faktiskt en intressant tanke, men nyspelning av porrfilm, det görs väldigt sällan.
Remake.
Men det är väl så jag remakes.
Ja, det
men mina topp tre remakes i alla fall. Det är inte i porrbranschen.
Nej.
På min tredje plats ligger Taxi.
Taxi eller Taxi Driver?
Nej, bara Taxi. Alltså Luc Besson gjorde den franska filmen Taxi.
Franska Taxi.
Som jag tyckte var helt fantastiskt. Sen gjorde också en ny inspelning 2004 tillsammans med Queen Latifah och Jimmy Fallon.
Där
de liksom, och det är där Queen Latifah som är den bärande, vilket hon totalt misshandlar ett av Luc Bessons, kan man inte mästerverk, men det är en bra, rolig film som i den tiden, jag tyckte det var fantastiskt. Men det är, alltså, jag kunde inte ens se färdigt den, och det är väldigt sällan jag...
Oftast är det
sett.
Med...
Jag har ändå sett hela Sharknado både 1 och 2, för jag tycker det är intressant. Ja. På min andra plats ligger Rosa Panthers remake med Steve Martin och Holly Hatten Beyoncé. Katastrof.
Jag säger att det är tema här att när det är svarta kvinnliga artister så gillar
de filmer. Nej, men jag egentligen bara mot artister i filmer brukar ofta inte vara bra. Jag tyckte det var lite bra för när man var yngre. Jag tyckte man var coolt när man var rappare med och liknande, men nu, Ice nej. Och dessutom tycker jag att det är jävligt vågat av Steve Martin att gå in i produktionen tillsammans med Beyoncé och liksom axla Peter Sellers stora roll. Alltså det är lite för kaxigt när du är daterad gubbe.
Man skiter i det. Man går inte in.
Jag förstår inte att han kan göra det. Men han har gjort rätt mycket skit.
Ja, jo, men han är ju som Eddie Murphy. Att de har ju för ett bra tag sedan slutat vara så här komiska. De kan göra det när de går upp och gör något. Kan inte Eddie Murphy längre, men Steve Martin kan gå upp och så här hålla tal på Oscarsgalan och vara så jävla rolig. Och visa att han är en gamla Steve Martin. Men hela hans filmkarriär, han har ju släppt alla artistiska ambitioner. Ja. Han bara gör filmer som är roligt. Liksom. Mm. Så här, ja, men det här kanske 8 gånger jag tycker är roligt. Vi testar det.
Vi testar det. Så får jag ett par miljoner. På min första plats ligger alla nyinspelningar som Jackie Chan är med i.
Finns han fortfarande?
Tyvärr. Men Karate Kid.
Jag är uppvuxen med hans filmer. Så...
Var han med i Karate Kid?
Han spelade Mr. Miyagi där. Oj. Vilket jag tycker är Pat Moritas jävla paradroll. Som han går in och missar. Och den har faktiskt sett hela filmen. Och med Will Smiths jävla unge.
Ja. Jag alltså, såg det är... hela filmen.
Will Smith och familjen där var ju på väg in i Scientologen också.
Nej.
Det är lite oklart om Syn, de är inte medlemmar. Det var att de berättade att de hade donerat till någon skola. Och den skolan är en Scientologi. Har något med dem att göra. Mm. Det är lite otydligt om de har varit Scientologer eller något.
Man hoppas nästan att de är det, för att det är en vedervärdig film. Och även då Jorden runt båt i dagar, som man också, det är de två jag hatar mest, som han har gjort remake för.
Och Jackie Chan med där också.
Han var med där också, därför den där klassiska Jorden runt båt i dagar har liksom Pierce Brosnan, Eric Idle och David Niven. Alltså jävligt stora skådespelare har gjort, och det är från början en bra bok. Men, och sen kommer Jackie Chan. Det var mina topp tre. Vi går över till någon av andra ungdomar.
Ja, och det är inte jag i och med att jag är den gamle. Mm. Men jag har faktiskt lite här en liten lista i alla fall. Mm. Nu är det så att jag har ju sett på mycket sci-fi-filmer i mina dagar. Mm. Och nu har det blivit lite aktuellt här att det kommer nya från de här då gamla filmerna. Som jag tycker är sjukt roliga. Min första, eller min på den tredje plats är Total Recall.
Ja, Total Recall. Alltså, det blir inte jag hoppas att vi älskar.
Har du sett det med Arnold Schwarzenegger?
Ja, fast det var länge. Det var liksom när
älskar
jag var,
det när det kom? Älskar.
Jag var lite i fel ålder. Alltså, jag var så här, jag såg den för att några äldre hade sett den.
Ja, men det kunde vara att jag hade varit en äldre som hade fått en privat.
Så gamla människor kände jag inte. Jag var liksom inte... Jag känner inte 45-åringar när jag var 10.
Jag började ju använda brons när det helt plötsligt från sten.
Ja, just det. Det var early adopter.
Exakt. Helt plötsligt från ingenstans. Jo, Total Recall. Ja. Sjukt dålig. Och tappat helt och hållet poängen.
Nej, det blev inte så bra.
Alls. Det som är det nya är att det ska vara häftigt och animerat. Och de glömde bort en liten detalj. Att det ska finnas liksom någon historia i alla fall. Liksom, eller något
man kan och nu åkte de inte på månen utan nu åkte de från Australien till England. Ja. Men jävla jättesnabbt
Mars tåg. Mars var det till och med man hängde
ju. Ja, Mars var det. Ja. Nej, det funkar inte alls bra.
Och sen här har vi då Robocop.
Robocop,
just det.
Med Joel Kinnaman som... Mm.
Så sjukt mycket bättre. Jag kollade på den också en sån som jag inte orkar. Det är konstigt med de här remakesen. Jag kan inte ens se klart om
det
är för
dåliga. Men Robocop
alltså, från 87 är ju liksom...
Det älskar man också.
Den är ju magisk. Där finns också där alltså, det finns en tanke. Det finns liksom man känner
bara... Där var väl polischefen Cox på en prostituerans patta också. Vilket det är bara en stark scen.
Det tror jag också är väldigt viktigt. Ditt för liksom film.
Det, det är oerhört
viktigt för dramaturgin. Det är mycket tankar, det är så här, vad händer liksom ifall man blir helt plötsligt en robot. Så det
är viktigt att veta.
Det är bara action.
Men jag tycker det är intressant med när Robocop, den nya Robocop kom. Den blev sågad ganska direkt så fort de släppte en bild på hur han såg ut. Att nu hade någon så här svart direkt. Och så här.
Ja, det är nog tufft, det säger jag. Axla, en gammal klassiker.
Men det är verkligen så här, att den här är väl tuff i teorin. Mm. Men tuff på ungefär det här sättet. Hade det kommit 95 så hade det varit tufft när det här är helt svart. Liksom. Ja. Men fan, det är häftiga med den här Chrome-grejen.
Ja, det är mycket tuffare.
Men sen var det också att det hyllade, som, eller hypade så mycket för att det var svenska
Joel Kinnaman.
Och sen och kommer det här vara hans stora break i Hollywood. Ja, kanske blir han lika känd som skådespelaren som spelar Robocop i originalet. Mm. Mm. Alltså, vem fan var det?
Jag har faktiskt här Peter Weller.
Peter Weller heter
Peter Weller. Kommer han bli den nya Peter Weller i Hollywood?
På första plats har jag något som brukar kallas för svepa. Det vill säga att jag har Karate Kid.
Oj, oj.
Skål på dig. Ja, det är tuffa tag nu, men vi har lite för lika grejer här, va? Så att det är hårt.
Av samma anledning sen som jag hade.
Ja, det är sjukt dåligt bra.
Johannes Finlaugsson.
Ja, jag ska säga så här att jag är ganska dålig på att veta vilka remakes som är dåliga. För jag är så här med filmer att jag kollar inte på filmer när jag har hört att de var dåliga.
Så och det jag, brukar jag
göra. Nej, det brukar jag också.
Det märks att folk säger, jag såg den här nya, den och den var jättedålig. Jag bara, ja det vet du väl. Alla säger att den är dålig. Varför såg du den? Varför gick den ens på bio? Så att jag har lite dålig koll. Det finns några så här klassiska som ska vara, jag har bara kollat upp så här, ska vara jättedåliga remakes. De gjorde Psycho.
Ja.
Gjorde de en bild för bild remake. Alltså att de fast bara med nya sämre skådisar. Så selling pointet var, nu är det nya sämre skådisar Och du vet exakt hur det kommer gå.
Nej, det är inte Anthony Perkins.
High quality sound.
Ja, det var jättekonstigt.
Nej, det håller med. Det var inte alls. Det var nära på min lista också.
Vincent Vaughn.
Vincent Vaughn. Och han är ju inte bra. Och det är jätte lite halvkomiker för att börja med liksom Anthony Perkins. En stora roll.
Så jag kan gå vägen ni gjorde med Palmegren, att lite mer så här egna idéer.
Ja, kör.
Och då tänker jag Sex and the City, remake på Pantertanter.
Ja.
Ni minns Pantertanter,
ja,
det var ju en bra sitcom.
Ja.
Väldigt underskattad sitcom, jag har den mest underskattade
sitcom. Jag fattar inte att jag tyckte den var så sjukt rolig när jag ändå var så pass liten. Förlåt, gammal nu.
Alltså i bättre skämt än dig räknade
bort. Men vad hette hon här nu då? Var hon svensk ättling eller vad var hon?
Hon var norsk ättling i serien Rose. Hon var ju den korkade.
Hon är ju extremt het hela tiden nu. Jag har ju massa ord i debatten. Hon har skitroliga grejer.
Hon har så många bra gig för att hon är den enda överlevande pantertant. Ja.
Alla motsvarigheter till sci-fi-mässan.
Hon är Betty White heter hon. Hon är superbra. Det, White, ja. Hon var värd för Saturday Night Live. Hon har nog varit det två gånger nu. Men första gången var för typ 4 år sedan. Och det var liksom så här en hype. Att, då var hon liksom den äldsta som någonsin varit. Och hon levererade som fan. För den skitbra liksom. Det är liksom, hon har vanan inne. Och hon berättar i någon intervju att hennes första sitcom hon gjorde var direkt sänd.
Det är så sitcom ska vara egentligen. Som de försöker framställa sig till barn.
Så att, men att,
tänker du Pantertanter remake eller vad?
Jag tänker att Sex and the City är ju Pantertanter. Det är 4 tanter som pratar om sina liv. Vi kör då vidare. Vi kör Rein och Mimmi fjällen.
Ja, remake på?
Casablanca.
Jättedålig.
Jättedålig. Jag har inte ens fått med liksom det riktiga. Det är bara att det är en man och en kvinna som är kär i varandra. Och sen tredje då, senaste remaken, är då för att det är en remake som inte kommit. Inte en remake, men en uppföljare. Det är lite, ibland är det lite luddigt mellan det. Om det för att det kommer en ny film som heter Jurassic World. Och det är, officiellt är det en uppföljare, men det känns som en remake.
Det känns som en remake.
För att det är för kids som inte har sett originalet. Det var min första plats då, som inte har blivit än, är ju att Gremlins inte har kommit än.
Gremlins. Det kommer, måste komma.
Speciellt nu, för att det finns Gremlins 1 och 2. Och de var fantastiska, jag tyckte de var lite jätteolika filmer.
Jag har haft upp Gremlins innan.
Men jag tycker att alla filmer där det finns en 1 och 2, så är det deras plikt att göra en Gremlins 3D.
Ja.
För jag gillar det när trean 3D. Är 3D. När det inte bara, nu är det 3D.
Ja, Piranha 3D, de hade ingen 1 och 2, utan de började.
Jo, men det är många som bara dör på sig till 3D för att visa att de är 3D. Men jag tycker det är snyggast när det finns en 1 och 2. Så var de här igen, tror jag. Hajen 1, Hajen 2, Hajen 3.
Men det var den gamla klassiska 3D.
Plast, det var papp.
Rött och grönt.
Det är samma nu, bara att de har lite finare glas. De har låtsas.
Jag har inte backat.
Gremlins 3D.
Jag älskar Gremlins.
Get on it, Spielberg.
I och med de fina orden så tackar vi tackar naturligtvis Mikael Jeppsson.
Tack så mycket, Cornelius Löfmark.
Och i synnerhet så tackar vi Johannes Finnlaugsson, eller Jofi, som är lite smeknamn också.
Jag är full och jävlig.
Ja, och stort tack och kul att du har kommit hit. Kul att
jag kanske borde ätit något tidigare idag. Så det blev så
vi snackade med Jeppsson, gick in på teatern och började liksom rota i skåpen, inte gammalt godis från när Jan Malmsjö var senast 82. Men i och med det tackar vi. Tycker om podden, sprid ordet till vänner, till ovänner, till alla möjliga. Vi bryr oss inte så länge ni sprider ordet. Och köp ett vin. Ha en fortsatt trevlig sommar. Ha det gott. Hej då!
Dominique, Nique, Nique, son allait tout simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.